gnosticismen, doketism som det också kallades för, var inte i full sving här nu när Nya testamentet skrivs. Och vi ser alltså tidig gnosticism i Nya testamentet. Något som sen utvecklades i full blom under andra århundradet. Och blev ett jättestort problem för den kristna kyrkan. En verklig fiende till den kristna kyrkan. Vad handlar det om? Gnosticism, grekiska gnosis, betyder kunskap. Det är därifrån det kommer. Man alltså gjorde anspråk på att ha en högre kunskap. En kunskap som man inte kunde komma åt på rationell väg. Utan man måste bli invigd i den här mystiska kunskapen för att kunna ha gnosis. Och dokeo, doketism alltså, det betyder att synas. Alltså någonting skenbart. Det tycks vara på ett visst sätt, men det är egentligen på ett annat sätt. Det kommer fram framförallt när det kommer läran om Kristus. Vem är Jesus? Där ser man hur gnosticismen kommer med detta skenbara. Och vi kommer till det snart. Gnosticism handlar alltså om en sammanblandning mellan hellenism och kristendom. Alltså grekiskt tänkande och kristendom. Det immateriella, ljusets värld, skapades av en god Gud. Och hit hör också människans själ och människans ande. Alltså människans själ och ande är gott. Och det är någonting som gnostikerna hela tiden talar om. Själens frälsning, andens frälsning till den här ljusvärlden. Mörkrets värld och materian skapades av en ond gud. Och då kommer alltså människans kropp in där. All materia är alltså någonting ont. Och då är människans kropp också någonting ont. Och i den här kroppen bor då människans själ och ande som en fånge. Och behöver befrias. Och här kommer gnosis in. Kunskap, en högre kunskap för att befria människans själ till ett högre plan. Man talade om utflöden från Gud, något som man kallade emanationer. Att man tänker sig att man har Gud då från början, som då har skapat ljusets värld, inklusive människans själ och ande. Men så är det då utflöden från Gud, som inte är Gud utan lite mindre än Gud. Och så hade man de här, i sin tur fick man emanationer, utflöden av de här, i en lång kedja. Till slut så kom man till ett utflöde från Gud, emanation som var så långt från Gud att det var absolut ingenting som liknade Gud. Och det är den här sista i raden då som då har skapat den materiella världen. Som också kallas för demiurgen. Och nu kan man ju tänka sig, här utvecklas en enorm lära kring det här. För man gav namn till de här emanationerna. Och det var alla möjliga namn. Ni hör ju bara på demiurgen vad det skulle vara för någonting. Alltså olika namn som man gav åt det här. Och utvecklade då myter kring varje emanation. Och läror kring de här. Och det här, i det här finns då gnosis, en högre kunskap. Som naturligtvis ingen vanlig människa alls kunde ha någon insikt i. Och varje emanation fick då sin egen historia. Och vi ska läsa lite grann också det tidig gnosticism det rör sig om. Men vi tittar i första Timoteusbrevet, kapitel 1, vers 3-7. Nu liksom när jag var på väg till Makedonien uppmanar jag dig att stanna kvar i Efesus och förmana somliga där att inte förkunna falska läror. Och befatta sig med myter och ändlösa släktregister. Sådant leder till strider och tjänar inte en gudomlig undervisning i tron. Vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta och ett gott samvete och av en uppriktig tro. Detta mål har somliga förlorat ur sikte och så förfallit till tomt prat. De vill vara lärare i lagen men förstår varken vad de säger eller vad de så säkert uttalar sig om. När vi tittar på det här med gnosticismen så ser vi ju hur man pratade tomt prat och myter. Myter, alltså ordagrant gudasagor, om dessa emanationer. Så visst, här kan vi se spåren av tidig gnosticism i första Timoteus. Vad trodde då gnostikerna om Jesus? Det här är ju det som bränner till, så att säga. Det första, att han inte var sann människa. Eftersom materien var ond, så stämmer det också med Jesu kropp. Att Jesu kropp kunde inte vara en sann kropp, utan doketism, alltså en skenkropp. Va? Han hade bara en skenbar kropp. Och vi går till första Johannes. Vi tittar i det fjärde kapitlet, vers 1-3. Mina älskade, tro inte alla andar, utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds ande. Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, han är från Gud. Och varje ande som inte bekänner Jesus, han kommer inte från Gud. Det är antikrists ande som ni hört skulle komma och som redan nu är i världen. Okej, här har vi detta att den ande som inte bekänner att Jesus, alltså han från Nazaret, ni vet, att det är han som är Kristus som har kommit som sann människa. Alltså han har kommit i köttet. En ande som inte säger om Kristus att han är sann människa. Den som inte så bekänner Jesus kommer alltså inte från Gud. Och här ser vi ju tydliga gnostiska läror som aposteln Johannes vände sig emot. Vi har liknande i andra Johannesbrevet och vi tittar i vers 7. Ty många bedragare har gått ut i världen. Och de bekänner inte att Jesus är Kristus som har kommit i köttet. En sådan är bedragaren, antikrist. Där har vi det igen. Just Jesu mandom. Och det är klart, först så studsar man på det. Varför ska man förneka att Jesus är människa? Det är det enda som är självklart 2012 i Sverige. Skulle han vara Guds son? Det kan ju inte ens någon tänka sig här och nu. Men där var det alltså precis tvärtom. Där förnekade man Jesu mandom i gnosticismen. Och vad innebär det om Jesus inte hade en sann kropp? Ja, då blir ju hans död en skenbar död. Inte en verklig död om han inte är sann människa. Och då förstår vi vad Johannes säger i det femte kapitlet av första Johannes, vers 5-12. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? Och här är nu han använder Jesus just som sann människa. Jesus från Nazaret alltså. Det är han som kom genom vatten och blod. Jesus Kristus, inte bara genom vattnet, utan genom vattnet och blodet. Och nu tänker man, vad då liksom? Gnostikerna, de tyckte att Jesu dop var häftigt. Det gick mycket bra ihop med gnosticismen. En öppen himmel och fadern som talar, den är min älskade son, den heliga ande som kommer över Kristus. Vattnet, jättebra. Men blodet? Han dog som en verklig människa. Han dog en verklig död. Hans offer var ett verkligt offer Och Jesu blod är det som renar ifrån all synd. Så, det är han som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus, inte bara genom vattnet, utan genom vattnet och blodet. Och det är anden som vittnar, eftersom anden är sanningen. Det är tre som vittnar, anden, vattnet och blodet. Och de tre säger ett och detsamma. Om vi godtar människors vittnesbörd så ska vi veta att Guds vittnesbörd är för mer. Eftersom detta är Guds vittnesbörd. Att han har vittnat om sin son. Den som tror på Guds son har vittnesbördet inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare. Eftersom han inte tror på vittnesbördet som Gud har givit om sin son. Och detta är vittnesbördet. Gud har skänkt oss evigt liv och det livet är i hans son. Den som har sonen har livet, den som inte har Guds son har inte livet. Här ser vi också hur han bänder emot just gnosticismen genom att betona vattnet och blodet. Och anden som kom över Kristus vid dopet. Men det är helheten, de är tre som vittnar. Det är anden, vattnet och blodet. Du måste ha med hela detta paket för att få den sanna Kristus. Man sa att uppståndelsen inte heller var en verklig uppståndelse. Det var en andlig uppståndelse. Och det har att göra med själen och anden, kommer ni ihåg, kommer från ljusets värld. Men kroppen kommer ju från mörkrets värld. Materian är ond. Och därför förnekar man den fysiska uppståndelsen. Och vi ser aposteln Paulus bänder det här emot 1 Korintierbrevet 15, vers 12-19. Och 2 Timoteusbrevet 2, 16-19. Där det fanns människor som sa att uppståndelsen redan har skett. Det var en andlig uppståndelse. Det blir ingen fysisk uppståndelse. Men den kristna tron handlar ju om att en dag kommer alla som har dött i Kristus att uppstå när Jesus kommer tillbaka. Då ska ju först de som är döda, de ska uppstå. Och sen vi som lever på jorden, vi ska förvandlas till att bli lika Kristus och fara till härligheten och evigheten inträder. Men det handlar ju om hela människan, ande, själ och kropp. Inte alls bara om en själens frälsning och en andens frälsning, utan hela människan. Och där ser vi också hur Paulus argumenterar för just detta i 1 Korintierbrevet 15. Att om det inte finns en sann uppståndelse av kroppen, då har inte Kristus heller uppstått. Men om Kristus inte har uppstått i sin kropp med en tom grav, ja, då är ni kvar i era synder. Då är tro förgäves. Då finns det inget hopp. Så han är ju väldigt tydlig på att Kristi uppståndelse var en fysisk uppståndelse och är då modellen för allas vår uppståndelse. Hur lärde då dessa gnostiker? Man kan se när det kommer till läran om Kristus hur det kan bli så snett. Nu är vi framme i andra århundradet, 120-140 verkade Basilides i Alexandria. Han lärde så här: när den ofödde onämnbare fadern likväl såg deras fördärv, sände han sin förstfödde nous, det betyder alltså sinne eller förstånd, och det skulle vara Jesus då. Denne är det som kallas Kristus, för att befria dem som tror på honom från deras makt som skapat världen. För arkonternas folk framträdde han emellertid på jorden som människa och gjorde under. Därför led han inte heller, utan det gjorde en viss Simon från Cyrene, som tvingades att bära korset för honom. Denne blev av okunnighet och villfarelse korsfäst, sedan han förvandlats av Kristus, för att man skulle tro att han, Simon, var Jesus. Men Jesus själv tog på sig Simons utseende, stod bredvid och skrattade ut dem, arkonterna och deras folk. Ty medan han var en okroppslig kraft och den ofödde faderns nous, kunde han efter behag anta varje gestalt och steg så upp till honom som sänt honom, i det han skrattade ut dem, då han inte kunde fasthållas och var osynlig för alla. För den skull är de som vet detta befriade från de världsskapande arkonterna, och man behöver inte bekänna den korsfäste, utan den som kom i människogestalt, skenbart korsfäst, kallad Jesus. Och det här är gnosticismen i full sving, och nu ser ni vad vi har gått igenom tidigare, hur det kunde utvecklas till en lära om Kristus. Och det här ledde ju till en obalanserad människosyn. Eftersom kroppen var ond, var den någonting som måste kuvas. Och vi ser det i Kolosserbrevet 2:20-23, 1 Timoteus 4:1-5, hur man lärde strikt asketism. Och i 1 Timoteus där så till och med förbjöd man äktenskap. Alltså det var, och sa, det där får du inte röra, det där får du inte ta i. Sådant som Gud hade skapat och som då skulle ätas med tacksägelse, som var gott, därför att vår Gud som har skapat världen är god, och det materiella är inte ont. Men det ledde också märkligt nog till det andra motsatta diket, hedonism. Det fanns en gren av gnostikerna som lärde att eftersom kroppen och materian var ont, så var den också oväsentlig. Det spelar ingen roll vilken synd du gjorde i kroppen. Det var ju själen och anden som var viktig, men kroppen var ju helt oviktig. Och här ser vi flera sådana här avsnitt i 1 Johannes 2:3-6, kapitel 3, vers 4-8, 2 Petrus 2:1-3, Uppenbarelseboken 2:14-16. Alltså allt det här är ju sena brev i Nya testamentet och kommer då närmare och närmare in i det gnostiska tänkandet, som alltså åt omkring sig i de kristna församlingarna. Någonting som fullständigt kunde alltså förstöra den kristna församlingen. Och vi drar en slutsats ifrån historien, och det får bli avslutningen för oss här idag. Gnosticismen blev under de första århundradena ett stort problem i kyrkan. Bibeln blev det avgörande vapnet som till slut gjorde att gnosticismen kunde besegras, eftersom den lära som inte stämde med Guds ord blev en irrlära. Den dag den kristna församlingen förlorar sin höga tro på Bibeln som Guds ord, kommer alla möjliga läror och tankar att börja florera i den kristna kyrkan. Och vi ser detta problem överallt idag. Så det är det här alltså som var det avgörande vapnet för att bekämpa gnosticismen, Nya testamentet. Och vad säger det oss när det gäller Guds ord? Och hur vi ska hantera denna skrift och föra detta arv vidare från generation till generation? Vilken utmaning vi har framför oss. Ska vi be tillsammans? Tack Herre att du genom all denna attack från den onde har bevarat skriften till denna dag. Och tack Herre att du inte är en tyst Gud, utan att du talar genom ditt ord. Tack för den helige ande som bor i oss och som leder oss in i skrifterna. Herre, vi tackar dig, och vi vill ta till oss uppmaningen till Timoteus att bli starka i den nåd som vi möter hos dig, Kristus Jesus, vår älskade Herre. Amen.